Predikotexten idag är hämtad ifrån Romarbrevet 8 kapitel och det är vers 18-23, och jag brukar inte uppmana folk direkt att läsa med och så här, för att jag tycker det kan vara nog och man kan lyssna liksom istället, men idag kanske ni kan göra det eftersom vi ska beta i den här texten lite. Om ni vill och har lust så kan ni slå upp den finns på sidan 1650. Sidan 1650, andra årgångens episteltext. Börjar där. Börjar längst ner på höger sida på sidan 1650. Paulus skriver så här: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen än ropar som i födslovåndor, och till och med vi som har fått anden som den första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Jag har snart, inte riktigt, avslutat min sommarbok. Min sommarlektyr, det är Yuval Noah Hararis tegelstens bok som heter Sapiens, en kort historik över mänskligheten. Boken är på över 400 tätskrivna sidor, och vad man då kan man ju undra vad som menas med kort. Jo, om man på 400 sidor får in mänsklighetens historia ifrån den så kallade kognitiva revolutionen för cirka 70 000 år sedan fram till idag, så skulle man nog kunna säga att kort är rätta ordet. Det är en ganska, ska vi säga, översiktlig beskrivning. Och boken har naturligtvis på grund av det sina brister. Han yxar sina slutsatser ganska frimodigt emellanåt, och när man undrar lite var fick du nu det därifrån, då är han redan oblygt inne på nästa analys av mänsklighetens historia. Men styrkorna i boken överväger faktiskt bristerna, för någonstans är det här mer en existentiell historiebeskrivning än en traditionell sån. Och det är klart, ska man lägga fram ett intressant och ett viktigt resonemang så måste man ibland hoppa vidare på tuvorna utan att hela tiden problematisera alla detaljer. Alltså, boken är ytterst läsvärd enligt mitt och mina vänners och en världsomspännande kritikerkårs tycke. Som en parentes kan nämnas att samma författare även har skrivit en uppföljare som heter Homo Deus, en kort historik över morgondagen där han siar om framtiden. Och enligt många av mina vänner och en hoper kritiker så är den boken 397 tätsidna skrivsidor med mestadels dumheter. Men det är en annan sak. Man kan inte göra succé varje gång. Men boken Sapiens vill jag verkligen rekommendera. Varför pratar jag om, varför får ni en bokrecension här på söndagen, första söndagen efter semestern? Jo, essensen i den här boken går ut på att vår art särskiljer sig på ett sätt, på det sättet att vi uppfattar oss och vill uppfatta oss som tillhörande ett högre sammanhang som är större än oss själva. Detta är genomgående för hela mänskligheten. Vi omger oss av abstrakta föreställningar som vi följer, som vi lyder, som vi tror på, som vi tvivlar på. Det kan vara allting. från saker som vi kallar för mänskliga rättigheter eller aktiebolag eller monoteistiska religioner. Och de här föreställningarna då har utvecklats från en tro kanske på trädandar och trollstenar till att omfatta sofistikerade system av världsordningar, politik, ekonomi, filosofi och teologi som formar och bygger vår tillvaro. Kort sagt, där vi tror på har betydelse. Och vad vi väljer att tro på predestinerar också såväl som individ kollektiv. Martin Luther sa ju bland annat så här som en kommentar till det första budet: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Så sa han så här: innan vi börjar och tycka en massa saker om det budet, så måste vi reflektera över vad är en gud. Och en gud, sa Martin Luther, är det som du förväntar dig allt gott ifrån och som du i din nöd söker din tillflykt till. Hjärtats tro gör Gud så som av Gud. Den här texten, nej, nu gick jag för fort fram. När, alltså, vi har också då inneboende en föreställning om att livet då har en mening, eller hur? Alltså i detta så ligger en idé om att livet har en högre mening som vi så att säga omfattas av. Och inte bara så, utan vi föreställer oss även detta gärna även i små skeenden. I våra privata liv, såväl som i andras liv, så säger vi att det här som sker nu, det kanske har en mening på något sätt. När jag började som pastor, min första tjänst som praktikant på Kolansö, det var 1987. Då efterträdde jag en man som hette Urban Liljegärd. Han var runt 30 år gammal, han hade två barn och en fru. Han hade gjort sin så kallade tjänsteplikt, som det hette på den tiden, på Kolansö. Hans första tjänst, det var inte hans mål. Han blev inte kvar i den här trakten då, utan han ville vidare. Och såg då fram emot att äntligen få börja en ungdomspastortjänst i Arvika. Precis i det skedet drabbas han av malignt melanom, av hudcancer, och avlider ganska hastigt faktiskt. Och lämnar de här två barnen och frun efter sig. Och det var liksom som det hela slutade, runt vid 30-årsåldern. På Kolansö på den tiden så levde en generation som var födda runt och omkring förra sekelskiftet. Hela den generationen är borta idag. Men bland de här människorna så fanns det liksom en idé, en tanke. Och man såg det här som skedde oerhört tragiskt. Och så sa man: Herrens vägar är outgrundliga. Det är väldigt svårt för den typen av, ska vi säga, spekulation. Så det kan omöjligtvis vara Guds vilja att en 30-årig ung man ska ryckas bort ifrån livet. Och det fanns de som menade att det finns en mening med det här. Och då frågar jag, då måste vi veta vad i så fall. Muslimer brukar ibland ha den här typen av fatalism, där man säger att allt som sker är Guds vilja. Och man lägger till för varje påstående, så säger man inshallah. Och menar på att Gud vill, om Gud vill. Det kallas för fatalism, det här, en ödestro. Vi vet att generationer före oss i det gamla bondesamhället också hade en typ av kristen ödestro. Alltså man hämtade allting ur Guds hand. Det fanns väl i och för sig en trygghet i det tankegången, men någonstans om man går djupt i tanken, så menar jag fortfarande än idag att den formen av fatalism eller ödestro saknar stöd i Bibeln. Texten då som jag läste här nu då, den förnekar ju inte att vi hyser sådana föreställningar. Det gör han ju inte. Och det säger inte att den i sig är fel. Men Paulus flyttar perspektivet ganska rejält från liksom ett mikroperspektiv där jag ser liksom alldeles det omedelbart nära i min egen absoluta tillvaro till ett makroperspektiv som vi alla då, hela skapelsen då, kan rymmas under. Varje gång som man läser en dödsannons, och det här är bara ett litet exempel, när det gäller någon ung människa då, synnerhet då, eller ett barn, eller när någon har avlidit under mycket speciella omständigheter, så kan man redan i annonstexten märka hur frågan om viljan att finna mening i denna tragedi lyser mellan raderna, om inte mitt på dem. Och i vår kristna sammanhang så dyker det här ofelbart upp. Var detta Guds vilja? Fanns det en mening? Var det en kärleksfull men nödvändig och även grym handling ifrån en allsmäktig Gud som jag i ödmjukhet tvingas acceptera? Eller var det fasansfulla tanke, till och med ett straff? Något som sker som ska få mig att se, komma till insikt och bekänna och förändra, ångra, och i så fall återigen, vad? För Guds skull, vad? För om jag inte får veta vad, då är jag ju fördömd. Innerst inne anser vi ju alla här, va, att en far som straffar sina barn eller berövar dem det de älskar mest med motiveringen att han älskar dem ännu mer, men inte förklarar syftet, sin avsikt med det här, vi anser att det är en farlig psykopat som borde sitta bakom lås och bom. Och om detta borde vi vara då överens om att sådan är inte Gud. I så fall var Jesus som talar om faderns vilja inte hans son, va, utan någon annans. Nu går vi på djupet i texten. Vi går vidare. Första versen i den här texten så står det så här, va. Första versen. Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som ska uppenbaras. Den här texten kan misstolkas och har misstolkats. Den har använts som ett argument för människor att inte klaga. Om du lider. En amerikansk travesti på det här sättet att handha den här versen lyder: You get pie in the sky when you die. Det betyder alltså, det är ett resonemang som går ut på att om Gud låter dig lida i denna värld så kommer du bli belönad i himlen. Klaga inte. Se framåt. Det betyder ju ingenting att du sörjer och våndas över det som du är dig kärt. Det betyder ingenting att människor hålls under slaveri. Det betyder ingenting att det sker massakrer, att miljökatastrofer och nära 70 miljoner människor är på flykt just denna dag. Det betyder ingenting, för det blir ju bra sen. Vad är det för snack? Det är klart att det betyder någonting. Det är en klen tröst för den som har sett sitt barn dö att det blir bättre sen. Om man dessutom påstår att det var betydelselöst att barnet dog, har man ju gått över alla gränser i cynism och kallsinne. Efter tsunamikatastrofen, kommer ni ihåg den? Då blev KG Hammar, dåvarande ärkebiskopen, han blev intervjuad av en journalist som undrade hur i hela världen Gud kan tillåta en sån här katastrof. Och KG svarade att den katastrofen du pratar om, journalisten då, där den pågår hela tiden. Det dör två människor varje sekund i världen. Och under den här lilla konstpausen jag höll nu då, så lämnade ungefär 10 personer jordelivet med 10 olika berättelser om sorg, saknad och förtvivlan. På 5 sekunder. Och då fortsatte KG Hammar och sa, för att de som drabbas, för de människor som drabbas, så spelar det inte någon roll om det dog 10 000 andra vid samma tillfälle. Förlusten av det som är kärt har samma betydelse för den som är drabbad. I det här fallet, sa KG Hammar, så är det omständigheterna som är extrema. Rubrikerna blir större och medierna kan uppehålla sig vid saken en tid. Men för den som drabbas spelar det ingen roll om det är en världskatastrof eller en liten familjetragedi. KG hade så rätt i detta. Några dagar efter den här katastrofen så var min ene son och hans sambo, mina barnbarns nu då föräldrar, tog avsked av hennes pappa på sjukhuset. Han hade avlidit på natten i cancer. Han var 51 år gammal och fick aldrig träffa sina barnbarn, och barnbarnen idag har inte fått se sin morfar. Han var 51 år gammal, 9 år yngre än vad jag är idag. De gick hem ifrån sjukhuset på morgonen, förmiddagen, trötta, utvakade. Och naturligtvis, som det brukar bli, så måste man ju återgå till vardagen. De skulle handla lite frukost, mamma och dotter och så våran son kommer in på Hjärtbergs. De kunde inte handla just där då, de kunde inte göra det. Därför att just vid den tiden när de kom in på Hjärtbergs så hade svenska staten, eller vad det nu var, beslutat att just där och då skulle alla hålla 3 minuter, tysta minuter, för tsunamioffren. Så de fick snällt ställa sig där och vänta och tänka på tsunamioffren. Nu var det väl så att tsunamioffren absolut var värd 3 tysta minuter och mycket mer än så. Men saken var inte, är naturligtvis inte sådan att bara för att katastrofen är stor så är små sorger betydelselösa. För att förstå den här versen rätt då, så måste vi gå till nästa vers. Och där står ju så här, om ni tittar. Hela skapelsen längtar efter att Guds söner ska uppenbaras. Och vad, det är en kryptisk kommentar, vad menas? Ja, men då tittar man vidare i texten så kommer ju förklaringen på befrielsen. Det är födslovåndor. Hela skapelsen längtar. Till och med vi som har fått anden som en första gåva. Inte ens vi kommer undan det här. Att vara kristen är inte en väg förbi lidandet. Absolut. Vi ropar också i vår väntan på att Gud ska göra den här befrielseakten gentemot sin skapelse. Vi, alltså, vi väntar inte på någon märklig belöning som kompensation för att vi fick lida. Vi väntar på befrielse. Vidare då, allt skapat, står det, är lagt under tomhetens välde. Mataiotes heter tomheten där på grekiska. Meningslöshet betyder det egentligen. Det blir inte så bra svenska att skriva meningslöshetens välde. Alltså har man valt tomhetens välde istället, om det nu var bättre. Men det betyder att det tillstånd vi befinner oss i när det gäller lidande och sorg saknar mening. Och den där första irriterande versen som säger att lidandet inte betyder någonting blir i ljuset äntligen lite mer begriplig. Versen är illa översatt. I original och direkt översatt ord för ord, om man säger så, det är också en översättning orden. Men om jag tar dem precis som det står skrivet i grundtext så säger Paulus så här. Jag anser ty att inte värda lidandet den nuvarande tidens emot den kommande härligheten att uppenbaras på oss. Där är. Alltså jag läser in det rakt motsatta mot vad som brukar påstås. Sätt inte denna tidens lidande i samband med det som kommer uppenbaras. Det vill säga Guds rike. Gör inte den kopplingen. Lidandet i denna världen betyder inte att det inte finns en högre mening med lidandet. Nej, nu sa jag fel. Lidandet i denna världen betyder inte att det finns en högre mening med lidandet. Det betyder inte att lidandet är Guds vilja på något sätt. Men vad betyder det då? Ställer oss frågan. Vad betyder det? Det betyder ingenting. Lidandet i denna världen bär inte på dolda budskap. Det är helt enkelt bara så att under dessa premisser vi alla lever och kämpar. Det är verkligheten. Men det innebär ju inte att tillvaron inte har mening och mål ändå, för det har den. Och det finns redan nu anledningen att ge akt på för att vi ska kunna hålla ut. Guds mening med vår tillvaro är inte att vi ska lida, utan att vi ska befrias ur denna tillvaro. Hela skapelsen gäller det dessutom. Vilket än en gång då bekräftade jag på goda grunder hävda att små barn har rätt i sin beskrivning om hur livet bör te sig. Små barn säger att kärlek är given. Tillit finns till grund för obegränsat. Alla vill mig väl. Små barn tror att livet är beständigt i någon mening. Och så lär vi oss med tiden, men vi påstår aldrig att barnet har fel. Eller hur? Barnet har rätt i sin beskrivning. Himlen eller Guds rike är inte en kroppslös, icke-fysisk tillvaro någon annanstans. Det är denna skapelse som det poetiskt beskrivs i skapelseberättelsen före syndafallet. Barnet har rätt i den förväntan och meningen är att det kommer att bli som det var tänkt. Allt skapat. Lidandet bär inga dolda budskap. Allt skapat, universum, naturen, till och med vår kropp står där. Det står inte att den ska upphöra, den ska befrias från meningslöshetens tyranni. Och det stämmer ju då bättre med den Jesus jag känner. Och hur han är mån om att trösta, hjälpa och försöka finna goda vägar framåt i väntan på den slutgiltiga förlossningen. Sen är det naturligtvis så också att Gud ofta hjälper oss att få något gott ur det onda som trots allt drabbar oss. Men det är ju en helt annan sak och en helt annan predikan dessutom. Amen.